Hej, Martin Jonsson här. Vet du om att vi har släppt en helt ny säsong av Spår? Det handlar om fallet Katrin da Costa. Första delen ligger ute gratis och resten finns tillgång till dig som stödjer Spårs journalistik och börjar prenumerera. Gå in på avsnittsbeskrivningen och följ länkarna.
Så skakades centrala Stockholm vid femtiden i morse av en mycket kraftig explosion.
Attentatet mot restaurangen är fortfarande ett mysterium för polisen.
Det som började som ett bombdåd med kolossala proportioner.
Och så sprängningen av restaurang Fontainebleau i centrala Stockholm. Ett bombdåd av en omfattning som tidigare inte inträffat här.
Utvecklades till en segdragen polisutredning där åklagaren låste sig vid tanken på att de två ägarna själva sprängt sin nattklubb.
I morse gick affären in i en ny fas då anhölls de båda restaurangägarna.
När bevisen inte räcker och ägarna släpps är det inte slutet på historien. Tvärtom. Nu blir den istället smutsigare.
Att det kunde vara möjligt för en åklagare att gå från att driva den här utredningen till att gå till försäkringsbolaget som har stora summor stå på spel för det här försäkringsbolaget i det här fallet.
Och när Skandia vägrar betala ut ersättning till ägarna Konrad Öberg och Ingmar Arbro väljer de två att stämma försäkringsbolaget i vad som ska komma att bli en mycket infekterad tvist.
Det fanns de som kallade dem för skamliga. Och det fanns visst fog för det, kan jag meddela.
Då framkommer också en avlyssning som nu Spår lyckats komma över.
Du, innan du började med det, anledningen till att jag sökte dig.
Ja. Där kan man sammanfatta hela fallet. Inte bara i en mening, utan faktiskt i ett enda ord.
Jo, då måste man inte så stänga bort hela fallet. Ja.
Problemet är bara att just det ordet är nästintill ohörbart.
Vi sätter en av Sveriges bästa ljudtekniker på uppdraget att tvätta inspelningen från brus. Kan han, med hjälp av den senaste tekniken, göra det som polisen misslyckades med 1983? Det här är Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Sprängningen av Fontainebleau.
Femte och sista delen.
Och lyssnar du via Acast har du tillgång till extra material som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Välkommen till den här säsongen av Spår.
Vi lämnade er i förra avsnittet med en pågående hovrättstvist. Där Konrad Öberg och Ingmar Arbro stämt Skandia eftersom försäkringsbolaget vägrat betala ut ersättning för den söndersprängda restaurangen Fontainebleau. Tingsrätten gav Skandia rätt, men hovrätten, de kommer göra en annan bedömning. Vi ska strax berätta varför och hur hovrättens dom kommer att bli. Men först till det som ni hör i bakgrunden. Anton och vår research Nina är på väg in på det stora polishuset på Kungsholmen i Stockholm.
Ja, vi har fått koll på den hemliga telefonavlyssningen mellan Ingmar Arbro och Konrad Öberg. Den från 11 mars 1983. 10 dagar efter att de båda släppts ur häktet. Den här avlyssningen har hela tiden varit hemligstämplad. Men eftersom den innehåller Öbergs och Arbros röster och Konrad Öberg inte längre är i livet, så lyckas vi med hjälp av Ingmar Arbros hjälp att gå förbi sekretessen.
Det är självklart att ni får ta del av precis allting som ni vill.
Ja, vi har fått en fullmakt av dig där.
Ja, jag har ingenting att dölja.
Vi har helt enkelt fått en fullmakt från Ingmar Arbro. Alltså tillstånd att ta del av inspelningen.
Men vilken
kolla här.
Maskin!
Ja, en gammal rullband där.
Ja.
Där känner man ju.
En sån har du sett för, menar du?
Tandberg. Modell 82, two track. Ja, fint.
Då återstår bara det tekniska.
Riktigt retro.
Mm. Då är frågan, har du någon hörlursutgång på den?
Baksidan finns utgångar. Men om det är något som
Genom hörlursutgången kan vi spela över ljudet till vår dator och sen kan vi ta hem det för att analysera det i detalj. Det var det här vi berättade om i förra avsnittet och som involverade mannen med det speciella smeknamnet, ljudfadern, Kjell Stensson.
Att den här bilden av mig plötsligt kommer att framträda med färger.
När ni nu hör det här samtalet så är det första gången som det når allmänheten.
Och ni ska ha med er så att ni vet vad ni ska lyssna efter. Att en bedömning som polisen slutligen gjort 1985 och som står i en medföljande promemoria lyder.
Någon säger med stor sannolikhet, ja, då måste vi dit och spränga bort hela fan igen, ju.
Ni som lyssnar via Acast kan se promemorian i era mobiler nu. Så låt oss lyssna på hur det låter.
Men inte de heller, vet du. Antag nu att det hela tonar ihop så krånglar till sig sin helvete att det absolut ska bli på det viset. För då
måste
vi ut och spränga bort hela fan. Ja,
då måste det finnas en samförståndslösning här på något vis.
Problemet är att det är svårt att höra exakt vad som sägs.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan. Ja,
på exakt det ord som spelar den helt avgörande rollen.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan. Ja,
säger Konrad Öberg vi, som i då måste vi spränga bort hela fan.
Då måste vi ut och...
Eller säger han dom, som i då måste dom spränga bort hela fan.
Då måste vi ut och...
Ett personligt pronomen som avgör allt.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan. Ja,
polisen har laborerat med inspelningen på ett tekniskt avancerat sätt mellan 1983 och 1985.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan. Ja, då måste vi ut och spränga bort hela fan. Ja,
vi tar därför med inspelningen till vår egen ljudtekniker Jonas Sjöberg. Han har över 25 års erfarenhet från ljudproduktion i Sveriges Radio och olika tv-program och filmprojekt.
Okej, Jonas.
Ja.
Kör vi.
Jaha, vad ska jag göra?
Du ska sitta här på din plats.
Jaha.
Det är Jonas Sjöberg som får spår att låta så bra. Och det var han som skapade ljudet där han rekonstruerade bomben i avsnitt 1. Nu ska vi se vad Jonas anser om hur polisen arbetat för att försöka tyda vad som sägs vid den kritiska tidpunkten på avlyssningen.
Här har polisen och bandet har bearbetats med en så kallad digital time expander. Precis. Man kan alltså nå en lägre talhastighet utan att ändra på röstens...
Man låter inte så här då.
Nej, precis. Ja. En time stretch kallar man det för idag.
Ja, just det. De har också gjort en tonlägeshöjning av 20%.
Mm.
Sen har man på slutet också gjort det så att man har tagit bort de lägsta basfrekvenserna under 400 Hz.
Mm.
Så man dämpar dem och så de högre frekvenserna över 2 kHz höjts något.
Mm.
Avspänningshastigheten, talhastigheten har sänkts 1, 2 respektive 3 etapper. Så att man har ju lekt med det här något enormt då. Tänk på att det är 1983 där, jag blev lite imponerad.
Ja, faktiskt.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan.
Man har isolerat den här meningen. Man har sänkt talhastigheten.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan.
Man har höjt tonläget.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan.
Ändå är det fortfarande oklart vad som sägs.
Skandia menade i rättegången att polisen hade rätt. Konrad Öberg säger vi. Det är ägarna som ska spränga bort hela fan igen. Därmed är det ett bevis på att det var de som också låg bakom den sprängning som ägde rum.
Men Öberg och Arbro anlitade då Kjell Stensson, ljudfadern, för att undersöka om han verkligen kunde vara så säker som polisen påstod. Och hans expertutlåtande vägde tungt. Kjell Stensson avfärdade nämligen polisens teori. Det går inte att höra vilket personligt pronomen Öberg använder. Vi eller dem. Omöjligt.
Då måste vi ut och bort hela sanningen ju.
Så där står man alltså 1987. Man kan inte säga säkert om Konrad Öberg sa vi. Men man kan heller inte utesluta det.
Men nu har det gått 32 år och den tekniska utvecklingen har under den här tiden varit enorm. Det finns därför kanske en möjlighet att man åter kan processa ljudet digitalt för att se om det faktiskt går att urskilja vad som sägs.
Så jag tänker helt enkelt att vårt uppdrag till dig, kära Jonas Sjöberg, ljudtekniker av spår, är att göra det ljudfadern inte kunde.
Åh, herregud. Ja.
Du brukar ju säga till mig när jag kommer med en dålig inspelning och jag vill att du ska tvätta den, så säger du alltid...
Glöm det, nej.
Skit in, bli skit ut.
Ja, exakt, skit in, bli skit ut. Så är det ju faktiskt. Ja.
Ja. Så i det här fallet så känns det på ett sätt som att du inte kommer komma längre. Men jag tycker ändå, du nämnde till exempel att det finns ett nytt... Att man pratar om time stretch nu för tiden.
Precis. Och man kan få bort lite mer brus. Man kanske kan... Men det, alltså faktum är ju ändå att de pratar i mun på varann. Och det går väldigt fort. Så det är ju inte speciellt artikulerat prat.
När man ser på film då så kan de ju ibland liksom särskilja olika saker och så. Det är bara på film, eller?
Till viss del kan man särskilja. Om det ligger alltså, brett isär i frekvensband sådär, ja, så skulle man kunna liksom särskilja kanske en klockringning mot ett tal eller liksom sådär. Men om det är två tal ihop så tror jag att det kan bli jäkligt svårt. Alltså. Men absolut, ska försöka.
Vi återkommer när du har hittat något då.
Mm, verkligen.
Vi kommer att återkomma till Jonas Sjöberg och vad han hittar i inspelningen lite senare i programmet. Först ska vi återgå till civilrättsprocessen mellan Skandia och de två ägarna. En process som börjar sätta sina spår hos Konrad Öberg och Ingmar Arbro.
Hela verksamheten som grundade den ekonomiska situationen och alltihop, den slogs ju sönder till följd av det här. För det var ju inte bara Fontainebleau som förstördes, utan vår övriga verksamhet också som vi hade i Stockholm på ett par olika ställen. Och även i Göteborg hade vi verksamhet och den blev också totalförstörd i och med det här. Genom att det var ett samarbete som vi fick lov att acceptera att det var nödvändigt att upphöra med.
Varför det?
Jo, därför att samarbetsparten NK då, de ville väl inte ha någonting med som var i närheten av detta. De kunde ju också tänka sig att kanske finns en risk att det händer något i Göteborg också. Det vet man ju inte hur de resonerar. Det blev i alla fall omöjligt att bedriva den här typen av verksamhet överhuvudtaget.
Man ville inte bli förknippad med er.
Det kanske var så att man upplevde att det var riskabelt, jag vet inte.
Det dröjer alltså 4,5 år efter explosionen innan tvisten mellan Skandia och de två ägarna prövas i rätten. Skandia menar under hovrättsförhandlingarna att de två ägarna, genom den kedja av indicier som tingsrätten redan accepterat, binds till explosionen. Skandia implicerar också att de därför också på ett eller annat sätt var inblandade i mordbranden några månader tidigare. Läkarstudenten, som först brände ner restaurangen, ska sen har sprängt den på uppdrag av Ingmar Arbro och Konrad Öberg, menar Skandia. Något som varken polis eller åklagare lyckats bevisa. Till det menar också Skandia att man lägger till att de två ägarnas ekonomi var i dåligt skick. Och, som vi berättade om i förra avsnittet, så fanns det också en lång historia av försäkringsärenden. Totalt 76 anmälningar under de här 14 åren.
Det tror jag inte en sekund på. Det kan inte vara möjligt. 76, nej. Finns inte en chans.
Hovrätten börjar just i de där försäkringsärendena.
Det är en brand i sommarstuga Gillberga, Högsby 75. Det är Arbros fritidshus norr om Oskarshamn brinner 76.
Nej, stopp nu. Gillberga, Högsby och norr om Oskarshamn, det är ju samma hus.
Ja, bra.
Och det var inte i vår ägo när det brann.
1977, brand i sommarstuga Oseboll, Torsby.
Det stämmer.
Och stegvis dekonstruerar man Skandias logik. Visst har de två ägarna en lång historia av försäkringsärenden. Men att hävda att de är inblandade i så många som över 70 ärenden som konstaterats i tingsrättsdomen verkar inte stämma med den bevisning som Skandia kan föra fram. Spår kunde själva konstatera över 30 fall, närmare hälften av de som Skandia ska ha hittat. Hovrätten väljer att fokusera på några försäkringsärenden. Man lyfter bland annat Konrad Öbergs hjärnskada och konstaterar att man kan inte belägga att Konrad Öberg vetat om eventuella försäkringskonsekvenser när han fullföljde sina juridikstudier. Och så konstaterar man krasst att Skandia misslyckats med att belägga att de två ägarna är försäkringsbedragare. Och så fortsätter man med ekonomin. Hovrätten väljer att inrikta sig på tiden från själva branden fram till explosionen. De två ägarna, de tar in en revisor som menar att deras ekonomi visst gick bra och att det gick ovanligt bra just vid den här tidpunkten. Skandia och sin sida tar in en annan revisor som menar att det inte alls gick bra. Så frågan blir då om ekonomin verkligen kan vara ett motiv till att spränga hela restaurangen i luften. De två expertutlåtandena står emot varandra. Hovrätten väljer att gå på ägarnas linje och konstaterar, citat, att Skandia inte synes ha fog för påståendet att företagsgruppens bokföringsmässiga ställning var dålig, slutcitat. Med andra ord, ekonomin är inget skäl att spränga hela restaurangen i luften.
Till sist går man vidare till de två ägarnas direkta eller indirekta inblandning i explosionen. Eftersom polisutredningen är pågående kan domstolen bara ta ställning till vad parterna påstår och invänder. Ägarna påstår ju att de är utsatta för en komplott orkestrerad av läkarstudenten i en serie brott som involverar allt från kassaskåpsstölder till kidnappningar av deras personal. Skandia påstår att läkarstudenten är de två ägarnas lakej som först bränner ner restaurangen och sen spränger den i luften. Skandia menar dessutom att samma natt som explosionen ägde rum så ska Ingmar Arbro betett sig märkligt. Att det tog ovanligt lång tid innan han åkte till platsen där restaurangen sprängts i luften. Dessutom ska han saknat alibi eftersom han inte delade sovrum med sin fru. Hovrätten avfärdar bägge parters påstående. Det går helt enkelt inte att fastslå varken det ena eller det andra. Ingmar Arbro betedde sig inte så konstigt på morgonen. Han kanske inte var så snabb, men inte heller långsam. Och sovrummen hemma hos familjen Arbro låg så nära varandra att frun brukade vakna om han kom hem sent eller hade vaknat tidigt. Dessutom fanns ju samtalet där Arbro väcktes av journalisten Peter Kadhammar. Och så har hovrätten rätt ut att advokat Per Stadig såg Konrad Öberg där tidigt på morgonen när han var på väg till fjällen. Det var inte en främling. Hovrätten konstaterar vidare att det heller inte går att höra vad som sägs i det telefonsamtal som ni hört tidigare. Det där Konrad Öberg och Ingmar Arbro pratar om att spränga eller att någon annan ska sprängt restaurangen. När man läser den här domen, som är 74 sidor lång, är det lätt att få en känsla av att hovrätten faktiskt reder ut brottet. Men det som står på spel här i civilprocessen mellan Skandia och ägarna är ju om Skandia ska betala ut ersättning till ägarna eller inte. Vem som har sprängt Fontainebleau är och förblir en oklar sak.
Den 26 juni så meddelas hovrättsdomen. Skandia ska betala ut en ersättning till de två ägarna.
Och i hovrätten så fastställde då med 5-0 att Skandia var ersättningsskyldigt. Punkt slut.
Och hur kändes det?
Fantastiskt. Men det var ju inte slutet på historien. För att det var en så kallad fastställelsetalan. Det bestämdes alltså. Resultatet var alltså att de var ersättningsskyldiga. Men det sa ju ingenting om hur mycket de skulle betala. Och de var ju inte särskilt medgörliga på den punkten heller, som du kanske förstår. Så då var ju frågan, hur gör vi nu då? Då började vi förhandla såklart. Vi hade ett krav och de hade något motbud som var fullständigt idiotiskt. Och då uppstod frågan, kan vi stämma dem igen? Och om beloppets storlek och så vidare. Och det insåg vi att vi maktar inte med det, vi har inte de resurserna. Skandia har ju enorma resurser och vi hade just inga resurser. Och till slut så var det en nytillträdd, tror jag, skadechef på Skandia som tyckte att nu får det vara nog, så nu ska det göras upp. Och då var det någon förhandlare på Skandia som jag hade särskilt mycket att göra med, som var något mer resonlig, så att vi kom fram till en uppgörelse som var inte bra, men heller inte urusel. Den var tillräckligt bra för att man skulle kunna acceptera den i alla fall, även om det var motvilligt.
Summan där är ju alla väldigt nyfikna på. Hur mycket fick ni? Men hur är det med det där? Får du prata om det och vad kan du säga?
Nej, när vi gjorde upp med Skandia så gjorde vi också upp om att vi skulle inte diskutera det här offentligt. Och där ingick ju lite andra överenskommelser också. Men det tog ju en väldig tid att förhandla med dem, och de hade ju den starka förhandlingspositionen. Och vi fick ju jobba med, bland annat så anlitade vi en auktoriserad revisor, en oberoende, som hjälpte oss att värdera bolagen och skadans storlek och så vidare. Men jag vill inte gå in på storleksordningen. Men jag vet att alla som hade några som helst krav på oss fick betalt. Och det blev ju någonting över också.
Inför så finns det en rubrik i någon av kvällstidningarna som, innan ni sätter igång processen, att sanningen kostar 14 miljoner. Alltså implicit att det är 14 miljoner det handlar om.
Nej, det stämmer inte.
Är det för högt?
Jag vill inte kommentera det. Jo, det är mycket för högt.
Ja. Men vad händer om du skulle säga en siffra idag? Skulle du bli...
Det vet jag inte.
Nej.
Men det är ju...
Du vill inte ta reda på det?
Nej. Det vill jag inte, för har man skrivit på någon form av avtal så ska man väl hålla sig till det, tycker jag.
Mm. Och det gäller för
Skandia.
Det gäller för evigt.
Ja, det tycker jag nog. Men framförallt så ledde den till att alla intressenter fick sina pengar. Alla fordringsägare. Och det var rätt mycket pengar med alla räntor som hade löpt under nästan 6 år. På den tiden vill jag minnas att räntan låg någonstans kring 15-16%. Det blir mycket pengar på 5-6 år.
Det känns viktigt för dig det här.
Mycket viktigt.
Kan du berätta varför?
Ja, det var ju en förutsättning för att man fortsättningsvis skulle kunna ha någon eventuell plats i affärslivet. Att man inte såg som någon bedragare, massa människor hade blivit lurade på pengar. Så skulle det upplevas om de inte hade fått någon ersättning. Men det intressanta var ju att alla dessa fordringsägare, de trodde på oss och väntade.
Det stödet, vad betyder det?
Mycket. Vilken som helst av dem kunde försatt vårt bolag i konkurs när som helst under den här perioden.
Och det gjorde de inte?
Nej.
Men när du tänker på det idag, hur känns det?
Fantastiskt. Bra.
Mm. Ja, det känns som att det är någon slags folkets stöd här.
Det var det. Mm. Plus givetvis alla bekanta, släkt och vänner, hela paketet. Det var ju ingen som trodde på detta. Jag vet ingen som jag kände till närmelsevis överhuvudtaget som någon gång uttalade någon misstanke om att det kunde vara rätt som Ekstrand och polisen hade framfört, eller som Skandia framförde det. Alla trodde ju på oss. Mm. Sen vet jag inte hur det såg ut ute bland allmänheten. Där blir det naturligtvis mycket sånt här, ingen rök utan eld och allt det där. Men de som kände oss, de trodde på oss.
Men det blev rekryterat som slutet för dig som krögare eller som ägare?
Det kan man ju säga. Det blev det ju definitivt. Och restaurangbranschen är ju, så vitt jag kan begripa, en bransch som inte har utvecklats på något positivt sätt när det gäller det man brukar kalla maffia och beskydda verksamhet och så vidare. Det förefaller ju, om man läser rubrikerna idag, vad som händer, att det är etter värre idag än vad det var då. Men nu ska det sägas att vi var ju aldrig utsatta för någonting sånt, utan de här attentaten mot Fontainebleau, det kom ju som en blixt från en klar himmel.
Ingmar Arbro och Konrad Öbergs affärsverksamhet tog slut då efter att Skandia förlorat i hovrätten. Det var slutet på ett partnerskap som hade påbörjats 15 år tidigare på Handelshögskolan i Göteborg.
Under de åren vi jobbade ihop så hade vi aldrig någon form av kontrovers. Vi kom alltid överens. Och det är ju kanske inte så vanligt, men det, så var det i det här fallet. Vi hade en väldigt bra relation.
Vi pratade ju om honom i Imperfekt, alltså han finns ju inte längre.
Nej, tyvärr. Han hade en otur i livet, för han råkade ut för flera olycksfall och även allvarliga sjukdomar under de senare åren. Och till slut så råkade han ut för... Han fick en stroke helt enkelt och avled, så vitt jag förstår, i sömnen, för att han hittades på morgonen död i sängen. Och, Hans dåvarande sambo hittade honom och ringde mig faktiskt på morgonen då och berättade detta, vilket var helt ofattbart. Så han hade tydligen gått och lagt sig, somna och aldrig vakna.
Konrad Öberg, han valde till slut att lämna Sverige för att starta ett helt nytt liv.
Ja, hallå?
Ja, hej. Det här var Martin Jonsson igen.
Ja, hejsan.
Hej. Hör du mig bra?
Jag hör dig bra, ja.
Hans dåvarande fru, Helene Öberg, bor fortfarande utomlands. Och hon minns än idag hur det gick till när Konrad Öberg greps.
Det jag minns mest, det var ju att plötsligt så stod då, var bara polisen där och hämtade Konrad. Ingen av oss kunde ju förstå varför. Vi hade ju ingen aning. Och han trodde väl liksom att jag har lite frågor som jag ska svara på och sen är jag snart tillbaka. Men sen fick jag ju så småningom veta att han skulle inte komma tillbaka på en gång.
Hur skulle du beskriva Konrad?
Han var inte intresserad av att ta några risker i sitt liv, utan han planerade och gjorde allting så att livet skulle bli så pass enkelt som möjligt. Det fanns inget ont i honom. Aldrig någonting som jag upptäckte i alla fall. Och jag hade ju aldrig någonsin den minsta misstanke på att någon av dem var inblandade.
Kom du ihåg vad du tänkte?
Jag tänkte väl, hur kan man överhuvudtaget bara tro att de här två personerna skulle ligga bakom någonting sånt? Det var ju alltså, helt för oss som kände dem var det ju totalt ofattbart. Det var så mycket som var undligt, att de skulle inlåta sig på någonting. Och de hade ju hyggligt ställt och hade bra liv. Så varför skulle de göra det här? Det fanns liksom inget skäl till det. Och att de överhuvudtaget skulle befatta sig med någonting kriminellt. Det var helt absurda tankar.
När Konrad Öberg häktas har de varit gifta i ett år och Helene väntar deras andra barn.
Vi var ganska nybekanta när restaurang Fontainebleau sprängdes och hade då en liten flicka på 1,5 år och väntade nummer två när det hände. Det är klart att det var en besvärlig tid för mig att vara ensam med ett litet barn och så vänta ett barn. Mm. Och så inte ha stödet av honom utan oron istället. Det var ju större kanske än jag förstod som satt mitt i det. För mig handlade det ju mycket om min värld och det handlar kanske inte så mycket om vad Stockholm upplevde. Och jag tror att jag menar, det mediala intresset, det var ju naturligtvis förståeligt. Men det var ju ingenting som... Jag kunde inte göra någonting åt det. Jag tror att där var det mycket, mycket värre för Konrads föräldrar. Betydligt värre.
Ja, just det.
Mycket, mycket värre.
Medan polisutredningen initialt fokuserar på just de två ägarna så riktar man in sig på olika teorier som kan förklara vad som hänt. En av dem var att de två ägarna ska ha blivit utpressade att begå de här handlingarna. Polisen menar att det kan finnas en hemlig ägare. Mannen som sålde restaurangen till de två ägarna för ett väldigt lågt pris. Han benämns av vissa som en av de första gudfäderna i Stockholms undre värld. Spår har sökt honom utan att kunna nå honom.
Det vi visste om honom, det var att han hade satsat stort på den här nattklubben och lagt ner mycket arbete och skapat en betydelsefull nattklubb i Stockholmslivet, men han misslyckades.
Så här minns Ingmar Arbro, Fontainebleaus förra ägare.
Det slutade med en konkurs och då försvann ju utskänkningsrättigheterna. Och vi träffade honom i några sammanhang och jag upplevde honom som en ganska beskedlig person. Absolut inte någon mafioso som så vitt jag kunde bedöma. Han hade också ett handikapp, han stammade ganska svårt. Så det var ibland ganska svårt att kommunicera med honom. Och han hade ju familj, om jag minns rätt så bodde han i Huddinge någonstans. Han hade fullt sjå att klara sin villa där ekonomiskt i konkursen och så vidare. Så jag har inte alls den uppfattningen, men jag vet ju att han berördes på det sättet i press och media.
Men personer som Spår varit i kontakt med insyn i Skandias utredning, menar att även det varit en stark misstanke hos Skandia. Och att det ska ha varit Konrad Öberg som blivit utpressad.
Nej men... Menar du det? Det är otänkbart. Ja, otänkbart säger jag. Han var inte utpressad. Han levde inte under någon form av press. Han var inte den personen som klarade sånt. Han var inte det. Det hade knäckt honom om han var utpressad. Absolut inte. Jag såg absolut ingenting som pekade i den riktningen. Definitivt inte. Nej. Absolut inte, nej. Jag kan väl tänka ibland att om inte det här hade hänt så hade ju allting blivit väldigt annorlunda för vår familj. Och på vilket sätt det hade blivit annorlunda, det är svårt att säga, men det hade det säkert blivit. Och det hade nog blivit ganska mycket annorlunda för Konrad också. Så, men jag tror att han tänkte nog i alla fall att om den här historien inte hade hänt så hade hans liv sett helt annorlunda ut.
Så Konrad någonsin någonting om vad han trodde hade hänt?
Jag tror att han var helt övertygad om att det var bakom det.
Ja.
Absolut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Konrad Öberg trodde, enligt hans fru Helene Öberg, att det var läkarstudenten som var den skyldige. Även Skandia menade, under hovrättsförhandlingarna, att de också trodde att läkarstudenten var den skyldige. Bara att han utförde dådet på uppdrag av de två ägarna. I hovrättsdomen som kommer ge de två ägarna rätt till ersättning finns det ett stycke som sticker ut. Det handlar just om läkarstudenten. Ni minns kanske avsnitt 1. Då berättade vi om en Securitas-vakt som patrullerade samma natt som restaurangen sprängdes i luften. En vakt vid namn Carl Bertil Jonsson. Han ska ha sett en man i lösmustasch och peruk som burit upp väskor till hissen utan att agera. Spår har ringt till samtliga Carl Bertil Jonsson i hela Sverige utan att nå vakten i fråga. Hovrätten pekar på en fotokonfrontation som ska ha gjorts med Securitas-vakten. Vakten pekar då ut, i en skara av 8 personer, läkarstudenten och en annan möjlig gärningsman, en vän till läkarstudenten. Vid en husrannsakan hemma hos läkarstudenten finner man en ritning av en nyckel som leder till kontoret på Fontainebleau, samt en paraffinavgjutning. Ett nyckelax av en nyckel som leder till själva kassaskåpet på restaurangen. Samt en radiosändare, ett ihoptejpat batteripaket med 8 AA-batterier och en anslutningskabel med instickskontakt. Och hemma hos vännen, elsprängkapslar och miniatyrradiosändare. Utrustning som kan ha kommit till användning vid sprängningen av Fontainebleau. Och man skriver nu i hovrättsdomen och anser det anmärkningsvärt att hemma hos läkarstudenten så finns det en kassett som innehöll inspelningar av TV:s samtliga nyhetsutsändningar av sprängningen av Fontainebleau. Dessutom hittar man en kamera som innehöll fotograferingar av bildrutan och så 9 kuvert med nyhetsklipp från tidningar. Det här, menar hovrätten, pekar på att läkarstudenten är direkt inblandad i sprängningen.
Men det ska visa sig finnas en annan förklaring till nyhetsklippen. Svaret hittar spår hos en tidigare anställd. Ett tag var han dörrvakt tillsammans med Dolph Lundgren utanför Fontainebleau. Men han har också haft klubb på restaurangen.
Jag hade 2 klubbar där.
Det här är Jan Haling.
Fast båda var söndagar. En som hette Club Pair of Scissors, som var en branschklubb för folk som jobbar som frisörer. Så körde någon Sandy Beach Club, hette det, tror jag också.
Precis som många andra är en motvillig till att berätta om sprängningen och tiden som var då.
Men han säger sig ändå vara beredd på att ställa upp på att berätta om två saker. Det ena handlar om hur ägarna drev sin verksamhet.
Det var ju affärsmän som jag ser det. Ovanligt trossiga.
Vad anser du om hur pass vinstdrivande ett ställe som Fontainebleau var?
Jag tror att det gick bra. Eller kanske till och med väldigt bra.
Och det baserar du på?
Att de skötte det proffsigt. Att de hade en bra deal med hyresvärden. Att de hade bra idéer. De hade en lördagsverksamhet som funkade jättebra. Men sen hade de väl festvåning och de hade liksom event på dagar och på andra dagar också med beställningar. Så att jag tror att det snurrar på ganska bra.
Och sen det andra. Och det handlar om de indicier som pekar ut läkarstudenten. Och just det där anmärkningsvärda som hovrätten lyfter fram. De inspelade nyhetsklippen. När bomben exploderar är Jan Harling på semester i fjällen och vill följa vad som hänt på hans tidigare arbetsplats. Så han ber läkarstudenten att spela in vad som hänt.
Ja, det stämmer. Eller om jag bad honom, eller det här är ju ändå 35 år sedan. Om jag bad honom eller hans tjej som han hade då spela in det, för att det var ju före SVT Play det här, och jag hade ingen tv tillfälle, för att den hade jag tagit till fjällen och hade ingen tv hemma, och då hände det här vid nyår, och då ringde jag eller han tjej och frågade om de kunde spela in det där, för att jag ville gärna se vad som sades i och med att jag hade jobbat där då.
Var lämnar då detta oss? Det finns tekniska indicier som nyckelämnet och radiosändare hemma hos läkarstudenten. Men det räckte inte då för varken polis eller åklagare för att knyta honom till explosionen. Men trots detta så pekar ändå hovrätten ut läkarstudenten. Alltså samma person som dömts för att tänt eld på restaurangen några månader innan den sprängdes. Som vi berättade i avsnitt 3 så hade läkarstudenten en tid innan branden fått sparken efter att försökt ta en del av garderobskassan från Fontainebleau. Den som gett honom sparken, det var källarmästaren Sören Widholm.
Ja, det visade ju sig att han hade varit anställd av Sören Widholm på det här ungdomsdiskot som vi hade, New Generation, som dörrvakt.
Så motivet var här att hämnas på Widholm då?
Ja, min tanke är ju att det här inte var riktat mot oss personligen, utan jag tror att det var riktat mot Mr. Akadem Sören Widholm. Han hade kommit på kant med en del människor i sin roll som källarmästare. Det var ju hans uppgift att sålla bland publiken. Var det någon som misskötte sig så åkte de ut. Fick inte komma tillbaka, man drog in medlemskapet, de blev förutmjukade och så vidare och så vidare. Så min gissning var ju att det var egentligen Sören Widholm, och han hade ju dessutom varit föremål för de här rånincidenterna, om man ska kalla det så. Blivit förd ut i skogen och fastbunden och hotad med pistol och allt möjligt. Så att mycket talar ju för att det här egentligen var riktat mot Sören Widholm och inte mot oss. Men den effektiva metoden att få stopp på verksamheten, det var naturligtvis att misstänkliggöra oss, eftersom det var vi som var de egentliga ägarna.
Bomben är ett sätt att ta vid där branden misslyckades, kan man säga då?
Ja, det är ju en hypotes som man kan ha, naturligtvis. Jag kan ju inte säga att det är så, men det ligger väl nära till hands att tänka i de banorna.
Ja, vi har ju frågat åklagaren om det. Lennart Ekstrand. Det är ju den enda åklagaren som är i livet.
Ja, vad tyckte han då?
Lennart Ekstrand, som var den som först häktade Ingmar Arbro och Konrad Öberg, han redovisade vid tiden efter explosionen, en tes som han än idag också framhållit för spår, att det är otänkbart att det skulle varit någon annan än de två ägarna.
Att det här skulle vara en komplott anser vi helt uteslutet, därför att föremålen är inte av den karaktären att en utomstående skulle placera ut det på det här sättet.
Kort sagt, det var ingen som försökte sätta dit dem. Man ska komma ihåg att när explosionen skedde så var branden fortfarande olöst. Spåret med läkarstudenten fanns helt enkelt inte. Med andra ord visste man då inte om de tekniska indicier som vi har berättat om. Frågan blir då, Hur ser en person som Lennart Ekstrand på fallet idag? Vidhåller han att det är de två ägarna, trots vetskapen om att en person dömts för mordbranden mot samma restaurang några månader tidigare? En mordbrand som man inte kunnat koppla de två ägarna till.
Hur stor tycker du då att sannolikheten är att det är olika gärningsmän för bomben och branden?
Ja, jag skulle inte vilja dra den slutsatsen och säga att det är någon särskild sannolikhet. Det räcker inte. Just det faktum. Det måste till mycket mera.
Mm. Hur menar du då, mycket mera?
Nej, men att dra den slutsatsen, då vill jag inte säga att det är sannolikt att det är samma gärningsman. Utan då skulle jag vilja ha mera fakta för att kunna bedöma sannolikheten. Så att det räcker inte med bara den omständigheten.
Och att vi lägger till de här fynden man har hittat hemma hos honom? Med tidningsklipp och bandade intervjuer? Och...
ja, det ökar egentligen inte sannolikheten.
Lennart Ekstrands roll i den här historien har varit ifrågasatt ända från att han slutade som åklagare och började sin anställning på Skandia. Många vi talat med under tiden för vår granskning av det här fallet säger att det var uppenbart att Skandia köpte Ekstrand. Hans kompetens, hans kunskap, hans material. Men som ni hörde i förra avsnittet nekar ju Lennart Ekstrand till att ha varit direkt involverad i Skandias process mot Öberg och Arbro.
Jag var inte alls inblandad i den. Utan det sköttes ju av advokaten Södermark. Med biträde av en utredare.
Ja. Vad har du för uppfattning om den utredningen?
Den byggde, så vitt jag vet, till en början helt på polisutredningen. Och vilka ytterligare åtgärder som gjordes, det vet inte jag.
Men du pratade ändå mer om på fikaraster och sådär?
Det förekom, ja.
Vad vill de fråga dig om då? För jag antar att de frågade dig saker.
Det var vad som fanns i utredningen. Om det fanns några uppgifter som de hade nytta av.
Och då var det inga konstigheter att prata över en kopp kaffe?
Nej, det var det ju inte.
Vad kunde du bistå med, minns du?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
En som reagerade på det här redan 1983 var journalisten Peter Kadhammar på Expressen.
Jag minns ju att jag tyckte det var anmärkningsvärt och upprörande, men framförallt förvånande att det kunde vara möjligt för en åklagare att, från, så vitt jag minns nu, från i stort sett en dag till en annan byta roll på det viset. Man kunde inte få något annat intryck än att försäkringsbolaget värvade honom just för att ta hand om det här fallet åt dem. För det gällde ju många miljoner kronor.
Spår ringer därför upp riksåklagaren Anders Perklev.
Ja, hallå, det är Anders Perklev här.
Ja, men hej Anders.
Anders Perklev, han är chef för åklagarmyndigheten sedan 2008. Och vi ringer för att reda ut vilka regler som fanns och finns för åklagare som börjar jobba för andra uppdragsgivare.
Ja, vad man kan säga att vad som gäller i statliga anställningar är ju det att arbetsgivaren har ju inte något inflytande över vad en anställd gör efter att han eller hon har slutat sin anställning. Så att i och med att anställningsförhållandet upphör så upphör ju också möjligheterna att ha synpunkter på eller ha någon slags befogenhet att styra över vad en tidigare anställd, alltså oavsett vad man har sysslat med, gör.
Samma sak gällde då 1983. Så det fanns alltså inget hinder för åklagare Lennart Ekstrand att börja jobba för Skandia. Inte ur det avseendet.
Det som möjligen då är ett hinder, det är ju att eventuellt sekretess består ju. Så att om man har fått reda på sekretessbelagda uppgifter, till exempel sånt som hör till en förundersökning och som fortfarande sekretessbelagd, så har man ett tystnadsplikt. Och den består ju även om man har slutat sin anställning.
Ja, och det är nu saker och ting sätts på sin spets. För det fanns definitivt tillfällen då information från polisutredningen läckte till Skandia.
Det mest flagranta exemplet är ju det sekretessbelagda telefonsamtalet som polisen avlyssnat och spelat in när Konrad Öberg och Ingmar Arbro talas vid 10 dagar efter de släppts ur häktet.
Du, innan du började med det, anledningen till att jag sökte dig.
Ja, ska meddela dig det kort och gott innan jag glömmer bort det.
Ja.
Hur kan det samtalet, som när vi ville få ut det nu 2017, först nekades oss på grund av sekretess? Det krävdes ju en fullmakt från Ingmar Arbro. Hur kan det samtalet hamnat hos Skandia? Åklagare Lennart Ekstrand menar att han inte hade med saken att göra.
Men den avlyssningen, den gjordes efter att jag hade slutat på åklagarmyndigheten.
Riksåklagaren Anders Perklev, han är mycket tydlig i vad som gäller för en person i Ekstrands position.
Jag känner inte till hur det här förhåller sig just det här fallet som beskriver. Utan självklart så, som jag sa, så gäller ju sekretess sen fortfarande. Och det gäller ju även om man har slutat sin anställning. Är man då skyldig att hålla det man har fått reda på för sig själv.
Men vad händer om man skulle då läcka saker? Om man bryter mot sekretessen, så att säga.
Ja, då kan man ju bli åtalad i slutändan för brott mot tystnadsplikten.
Det kan ha funnits andra personer som läckte information. Skandias arbetsgrupp innehöll flera före detta poliser vid den här tiden. Ingen dömdes någonsin för något brott i samband med den här händelsen. Så exakt hur läckaget gick till får vi aldrig reda på. Men vi kan konstatera att det har brutits mot sekretessen. Och vi kan konstatera en sak till. Vi kommer att komma sanningen kring vad den här inspelningen faktiskt innehöll ett steg närmare. För vår ljudtekniker Jonas Sjöberg har lyckats få fram saker ur den gamla inspelningen.
Jaha Jonas, då har du kaffet i högsta hugg. Mm. Det är så vi är vana att se dig. Nu ska vi få höra vad du har kommit fram till.
Ja!
Det är dags att höra vad Jonas lyckats få fram när han processat den gamla telefonavlyssningen från 1983 i 2017 års senaste digitala ljudbearbetningsverktyg. Det var ju det här som Kjell Stensson, ljudfadern, försökt analysera redan 1987. Så låt oss kalla den här delen av vårt avsnitt för Ljudfadern 2. I huvudrollen nu spårs ljudtekniker Jonas Sjöberg.
Precis, jag tog mig an detta och började då med originalinspelningen.
Kom ihåg att det vi försöker ta reda på är om Konrad Öberg säger då måste vi spränga bort hela fan igen. Eller om han säger då måste de spränga bort hela fan igen. Vi eller dem. Ett erkännande eller ett bevis på att man är oskyldig.
Men inte de heller, utan de nu att hela ton är också krånglat till för sin helvete att absolut ska bli på det viset, för då måste det ut och spränga bort hela fan.
Ja. Då måste det finnas en samförståndslösning här på.
Precis. Det där är originalljudet.
Ja, precis. Och det är ju lite muggigt och brusigt och allt sånt där.
Vet man varför det är så muggigt och brusigt, Jonas? Har du någon koll på det?
Nej, alltså brus, jag kan tänka mig att alltså, du spelade ju säkert in på rullband eller kassett.
Polisen skriver att det är överstyrd inspelning.
Ja, dessutom. Mm. Distat. Då gjorde jag lite brus, tog bort lite brus i det hela. Störningar och så. Inte allt för hårt för att kunna liksom ändå bevara så mycket av rösten som möjligt.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan. Ja, då måste det finnas en samförstånd.
Fortfarande så att det är någonting där.
Ja, det är ju fortfarande ganska muggigt. Mm. Det är det ju. Sen så tänkte jag, men då får vi ratta lite på en EQ. Ändra lite frekvenser och sådär. Så då landade jag någonstans i detta.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan. Ja, då måste det finnas en samförstånd.
Går vi fortfarande inte höra om de säger dem eller vi?
Nej, det är ju det. Precis. De pratar ju mun på varandra.
Utan de nu att det krånglar till sig sin helvete att absolut ska bli på det viset. För då måste vi ut och spränga bort hela fan.
Den som pratar här.
Absolut ska bli på det viset. För då
det är Konrad Öberg. Precis. Konrad säger ju någonting bakom här. Men blir avbruten.
Då måste vi ut och spränga bort hela fan. Krånglar till sig sin helvete att absolut ska bli på det viset. För då måste vi ut och spränga bort
det. I mina öron låter det som att den andra säger, då måste vi.
Ja, visst är det Arbro som säger det. Ja. Det har jag också tänkt.
Precis, då måste vi. Och det säger han samtidigt som det här viktiga sägs där bakom.
Så det finns ett vi, men det sägs av Arbro apropå något annat.
Ja.
Ja.
Det är alltså detta som Jonas lyckas få fram. Det är vi som polisen menar sägs av Konrad Öberg. Ni minns promemorian från 1985 där polisen kom fram till följande analys, citat: någon säger med stor sannolikhet, ja, då måste vi dit och spränga bort hela fan igen ju, slutcitat. Det är helt enkelt inte sant. Ordet vi sägs inte av Öberg. Det sägs av Arbro, apropå något helt annat. Enklast vore förstås om man kunde separera rösterna från varandra. Men eftersom de båda pratar i mun på varann och inspelningen är ihopmixad på ett monospår är det här med att separera ett ljud från ett annat en mycket invecklad manöver.
Någon jämförde med att ja, men när du har vispat ihop socker och ägg då kan du inte separera ut sockret från ägget sen, utan det är som det är. De delar samma frekvensområde och det ligger ihop. Så försöker man då ta bort frekvenser där den ena rösten ligger så tar man även bort den andra.
Men Jonas ger sig inte. Han lyckas tvätta bort nästan allt av Arbros "då måste vi". Problemet är då att då tvättar man bort en del av Öbergs tal också.
Då är det här, då måste vi är borta nu.
En gång till. Det går inte att höra vad han säger ändå.
Nej, jag tyckte först att han sa någonting om naturligtvis. Att det är ett naturligtvis som mynnar ut efter det här, då måste vi. Jättesvårt att höra. Jag vet inte hur många... Jag satt med en loop i lurarna och bara lyssna. Sen så gjorde jag samma då, fast med och pitcha så att det går långsammare. Och då är man lite inne på det som polisen var inne på. De höll ju också på att pitcha och loopade en massa saker.
Då är det så stänga bort.
Och den versionen finns också pitchad.
Okej, ni fattar. Jonas har verkligen gjort sitt yttersta för att ta reda på vad Konrad Öberg säger, men ja, som man brukar säga till oss när vi har gjort dåliga inspelningar. Skit in, blir skit ut. Har man spelat in ett ljud under dåliga omständigheter så går det inte att efterhand rädda upp det med hjälp av redigeringsprogram eller tekniska framsteg.
Min slutsats är att just nu så går jag ju bet på att höra vad som sägs bakom. Det måste vi.
Mm. Ja, men du har ändå lyckats isolera det måste vi och att det är Arbro.
Ja.
Men då kan man säga att du och Kjell Stensson, du kom lite längre än Ljudfadern 1 för du har isolerat Arbro. Men du är också enig med din företrädare där att det går helt enkelt inte att säga något säkert om vad som sägs.
Nej, precis. Precis.
Nej, jag tyckte först att han sa någonting om naturligtvis.
Ja, det gör
han. Att det är ett naturligtvis som minnar ut efter det här, då måste vi.
Ingmar Arbro, den enda av de två ägarna som fortfarande är i livet och som gett oss tillåtelse att ta del av inspelningen från det sekretessbelagda materialet. Han kommer till Spårs kontor när det här programmet nästan är färdigt för att lyssna på vad Jonas Sjöberg kommit fram till.
Jag vet ju i stort sett vad han sa. Vad jag inte är säker på det var om han sa dem eller någon.
Vad tänker du när du hör det här?
Jag tycker det är konstigt att de tog fram det och gjorde sån stort nummer av det med tanke på omständigheterna. När de vet att vi utgår från att vi är avlyssnade. I andra samtal så markerar vi det genom att skicka någon hälsning till polisen. Och att man då skulle säga något sånt urbota korkat i ett sånt samtal som man tror avlyssnas. Det faller ju på sin egen orimlighet, bara det. Sen vet jag ju att Öberg sa att om det till äventyr skulle återuppbyggas så skulle de eller någon eller någonting sånt naturligtvis spränga hela skiten eller vad han nu säger i luften igen. Och det är då jag säger, då måste vi hitta en samförståndslösning, alltså under de omständigheterna. Och det där har polisen vrängt till och försökt få det till att Konrad Öberg säger att vi skulle spränga alltihop i luften igen.
Men vem är det du vill ha en samförståndslösning med?
Ja, det är väl både hyresvärden och försäkringsbolaget, antar jag att jag tänker på i det sammanhanget. Kanske framförallt hyresvärden.
Varför la man så mycket tryck på det här?
Ja, de hade ju inte så förtvivlat mycket att gå på. Det fanns ju ingen bevisning, utan det fanns ju de här så kallade besvärande omständigheterna som vi har talat om tidigare, men det fanns ju inga bevis. Möjligen hoppades de väl på att det här skulle kunna betraktas som ett bevis. Men det är ju i så fall ett förfalskat bevis, för att det stämmer ju inte med verkligheten, det de påstod när de försökte använda den här inspelningen.
Vi träffades ju för några veckor sedan och gjorde vår första långa intervju med dig.
Ja.
Sen har det gått en tid och så har du lyssnat och sådär. Vad har hänt med dig under den här tiden, alltså personligen? Har det rört upp känslor eller?
Det är klart att man blir påmind om allt elände som det innebar det här. Man har ju funderat återigen på vad hade hänt om det inte hade hänt, så att säga. Hur hade livet då gestaltat sig? Och det kan man ju aldrig få veta, så att det är lika bra att inte fundera över det utan vara glad för det som blev istället.
Mm. Vad blev det istället? Vad hände sen?
Ja, det blev liksom för övrigt för Konrad Öberg i ett senare skede. Det blev ju så att det blev skilsmässa med min dåvarande fru efter ett antal år. Och jag hade ju en son med henne och vi har ju fortfarande god kontakt. Men den blev ju naturligtvis inte lika omfattande som när man lever tillsammans. Och sen gick det ett antal år och sen så träffade jag en ny kvinna och bildade en ny familj och fick en dotter. Som idag är 18 år. Och som man är mycket glad för. Såklart. Och det vet man ju inte om det hade hänt. Eller vad som hade hänt om skeendet hade blivit ett annat. Då 1982-83. Så jag ägnade mig åt helt annan verksamhet i ett antal år. Gjorde jag.
Typ vad då?
Ja, dels höll jag på med lite konsultverksamhet och sen höll jag på med försäljningsverksamhet och då gällde det solskyddsprodukter. Höll jag på med några år. Så det var väldigt väsensskilt från restaurangbranschen och det var inte aktuellt att närma sig den, tyckte jag.
Då återstår bara ett samtal till innan vi avslutar. Spårs granskning har kunnat visa att den hypotes som polisen hade kring det kanske enskilt viktigaste beviset mot ägarna, det avlyssnade samtalet. Ja, den hypotesen var fel. Konrad Öberg sa aldrig det polisen påstod. Ordet vi kom från Ingmar Arbro. Och då får ju samtalet en helt annan innebörd. Ägarna Öberg och Arbro har med största sannolikhet ingenting med det här brottet att göra. Polisens egen bevisning höll inte 1983. Skandias påstående om att ägarna låg bakom brottet blev tillbakavisat av hovrätten 1987 och kostade försäkringsbolaget ett mångmiljonbelopp. Och nu, 30 år senare, bidrar Spårs granskning till att ytterligare rentvå Konrad Öberg och Ingmar Arbro från sprängningen av Fontainebleau.
Yes! Så nu alltså...
Ja, vad sa du, Niklas?
Vi är tillbaka där vi började. Hos Niklas Ekstedt, kocken som bad oss titta på fallet från början.
Ja, nej, det har ju varit en väldigt spännande följetong och jag blev ju med en gång såklart extra engagerad för att det var ju min idé att ni skulle göra den här. Men man har ju verkligen suttit klistrad vid hörlurarna.
Ja, men vi är ju färdiga nu så att säga, vi kommer inte längre här.
Mm. Ja, kommer inte längre så kommer ni inte längre. Ni kan ju inte heller skylla på någon om det inte finns en. Skyldig, så att säga.
Men det gör det ju. Det finns ju någon som har sprängt.
Ja, det är ju någon som har sprängt den. Absolut, mm. Det finns ju någon någonstans som har tänt på den där stubinen. Så det är, man vill ju veta vem det är.
Mm. Vissa frågor får man aldrig svar på.
Nej, Så är det ju. Men kanske det sår ett frö någonstans hos någon som har lyssnat på det här, som kanske skulle vilja få ett avslut på historien. Så i bästa världar så kanske någon träder fram och berättar att så här var det. Detta hände på Norrlandsgatan.
Sprängningen av restaurang Fontainebleau, säsong 5 av Spår med Anton Berg
och Martin Jonsson.
Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Tack till Adolfsson och Falk för att vi får använda deras hit Blinkar blå, som låg på topplistorna 82 och spelades på nattklubben Fontainebleau.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen, projektledare Bian Jalal och exekutiv producent på Acast är Carl Rosander. Och fortsätt tipsa oss om spännande fall på hashtag
SparPodcast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.